Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Ja, men god morgon på er. Det här är ju lördag. Det är den 28 november, mina damer och herrar. Och Dilemma är här. Vi håller på och håller er sällskap fram till klockan 11. Lika troget som en lurvig labradortik. Hörrni, vi har en fantastisk potent panel här. Ert passerkort till ett bättre liv. Mm. Henrik Fixius.
Jajamän, god morgon.
Josefin Crawford.
Hej!
Hej! Kjell Eriksson!
Ja, här är jag.
Det är första gången vi träffas här.
Ja, eller hur va? Ja, vi har faktiskt, vi har träffats en gång på Kristallengalan för länge sedan. Mm. Och jag har sparat, det är sant alltså, jag har ingenting att hitta på. Jag har sparat ett citat som du sa till mig då, som jag tänker ha i mina memoarer faktiskt.
Okej, vad? Vill jag veta det? Är det till min fördel eller är det till min nackdel?
Det får vi se, det får recensenten avgöra.
Oj, då brukar det låta dåligt, jag vet inte om jag vill höra det.
Jag kan ta det sen. Ja. Men jag har det nedskrivet.
Då har du nedskrivet.
Ja, exakt.
Okej, exakt till och med.
Ja.
Hur vet jag att det är exakt då?
Jag skrev ner det faktiskt
jag
skrev samma kväll.
Ner. Man kan väl ljuga om skriva ner. Jag vill höra det. Har du spelat in det?
Nej, jag skrev ner det samma kväll.
Du skulle...
Jo, det är
skrev ner det samma
kväll. Det var så bra så att jag skrev ner det.
Ja, underbart. Mm. Jag säger nu bevingade ord ibland. Ibland tas det med mot fel. Henrik Fixius, min höga flank. Mm. Mentalist, tankeläsare, författare. Josefin Crawford, programledare. Och har en podd som heter Hop med Josefin. Och du är även med i Sveriges värsta kändisbilförare.
Ja.
Mm. Jag såg det här om dagen sitta och skrika bakom ratten. Det gör man inte.
Varför då?
Nej, för att det är dåligt hyfs.
Äsch.
Man håller sig lugn och fin bakom ratten så man kan koncentrera sig.
Nej, men om det är någonstans man kan skrika så är det ju bakom ratten.
Är det så?
Ja.
Är du en sån som kan tänka dig och ge fingret och bli en helt annan person och svära och skriva ner utan körfare?
Jag är sinnessjuk bakom ratten.
Är du det?
Mm, det är jag. Fast jag är ändå fokuserad.
Hur är det bakom micken?
Ja, bakom micken.
Ja. Ja, där är du sant,
ja, men det vet ni ju.
Det vet vi.
Hänger du handväskan på tjåken?
Tjåken!
Det blir perfekt.
Älskar tjåken.
Ja, tog den
kvar?
Väg? Jag vet inte, var är den? Vad hände med den?
Kjell Eriksson, man känner väl till att du är en känd radioprofil och varit med hur länge som helst egentligen.
Ja, alltså jag blev så gammal nu så nu ringde TT häromdagen och frågade om de kan göra en sån här intervju i samband med 40-årsdagen.
Oj!
TT, jag visste inte ens att de fanns kvar. Va? Så att det... Nu känner man sig gammal.
Mm.
Ja.
Mm.
Och på ett tag.
Och gett ut en självbiografi som heter Kjell.
Kjell heter den. Ja. Men det är första delen, där är inte du med än då.
Är jag inte med där?
Nej, men det...
Vem är med där då? Massa andra citat.
Ja, det är med skolan.
Okay.
Alla gamla lärare är med där.
Så jag kommer, citat. Kommer jag få skit för att citat? Kan du säga så?
Nej.
Säg citatet nu, jag blir tokig.
Nej, men jag kan... det är en teaser, kanske i det här programmet så kommer det senare.
Hörrni, vi ska inte prata om mina citat, vi ska prata om folk som har skrivit in hit på dilemma@mixmegapol.se. Rasmus har hört av sig, han blir tvingad att spela fiol mot sin vilja.
Oj.
Det är
tänk på alla
problem.
Som får höra det.
Verkligen. Detaljerna kommer en stund. Hejsan, jag heter Rasmus. Jag har spelat fiol i några år. Det började med att min pappa skickade iväg mig på en fiollektion och sen har det bara fortsatt. Nu har jag börjat tröttna på att spela fiol, men när jag säger det till pappa så blir han bara sur. Min mamma säger att det är okej att sluta om pappa säger det. Jag är under 18 så det är mina föräldrar som bestämmer. Vad ska jag göra? Undrar Rasmus. Vad säger du, Henrik Fixius?
Det låter, om jag förstår Rasmus rätt här, så hade han inget tal i saken när han började spela fiol.
Har man det när föräldrarna tvingar att spela ett instrument?
Nej, men det är det jag tänker, att eftersom man är intvingad i det här, så tycker jag att han verkligen är i sin fulla rätt att avsluta det om han inte tycker att det vore en sak om han hade kört jag vill jättegärna och så fick han och sa nej, vill inte. Då kan man som förälder bli lite gramse. Men problemet är ju vad vi ska göra med den här pappan då, som jag verkligen tycker ut och cyklar. Det måste jag tänka lite på medan Josefin löser biffen.
Jussan, vad säger
du? Nej, men jag kan ju det här är ju inte riktigt likt mig kanske, men jag kan ju tycka då att eftersom sonen skriver in till Dilemma så gissar jag att han är ålder. Alltså,
han är under 18, säger
jag. Ja, under 18, men han är säkert 15.
Du hittar på här, jag vet inte alls. Nej, han är under 18.
Okay,
han är omyndig, så han har inte
ingenting att säga till honom. Han är skrivkunnig i alla fall.
Ja, uppenbarligen.
Han har spelat fiol ett tag. Och det är väl typiskt att han kommer till en ålder då man bara, nej, det är inget roligt längre. Nej. Men jag känner ju liksom att här har vi ju då en... Det kan ju bli liksom en världsfiolinist.
Mm.
Så att Jag tycker nog att han ska fortsätta
han
och gnida på den där.
Kan det inte vara så att det är pappan som vill bli en världsvillonist och brutalt utnyttja sin
pojk? Pappan har ju uppenbarligen lyckats driva på det så långt hittills. Jag tycker det blir lite tramsigt att lägga av nu. Löp linan för 17, spela den där fiolen så pappa blir glad. Och så kanske han själv blir glad också. Jag har gjort så mycket. Jag har gått på gymnastik, jag har gått på simhopp, jag har spelat tvärflöjt, jag har gjort ditt och datt och datt. Och bara liksom avslutat så fort jag tyckte det var tråkigt. Vilket jag kan idag tycka så här, gud.
Men har du blivit påtvingad de grejerna och gjort av egen fri vilja?
Nej, det var väl lite egen fri vilja från början. Men det spelar ingen roll. Jag tycker i alla fall att det hade varit jättebra.
Det är hela grejen.
Nej, men alltså, tänk vad coolt om jag hade kunnat spela tvärflöjt nu.
Nu får vi Kjell för lite söjda.
Jag är lite på Josefins linje. Alltså, min grundfilosofi är att man ska inte tvinga på folk att göra saker som de kanske inte vill. Så att egentligen är rådet, sluta släng fiolen. Gärna släng ut den också så här högt upp så att den kraschar. Gör en YouTube-film av det så att det sprider sig. Gör en grej av det. Stort, va? Slå sönder den, elda upp den, gör någonting.
Hur låter en uppeldad fiol?
Det är bara, så, ja, så här, riktigt så att det verkligen märks, va? Revolt så. Men samtidigt så vet jag att när man blir lite äldre, och nu låter jag som en farbror här, då börjar man blicka lite bakåt och ångra sig. Och då tycker jag att det här med att kunna spela ett musikinstrument. Så jag har ju exempel, jag fick ju en knäpp bara för något år eller två år sedan var det, och gick förbi en affär och bara gick in och köpte ett dragspel. Och bara tänkte, jag ska börja spela dragspel.
På gamla dag?
Ja, precis, exakt. Ja.
Lite kalla jular
då. Ja, lite så. Och sen så gick jag in på YouTube och så hittade jag då en brud i Texas som pratade wow, 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 wow. Och hon liksom lärde mig, så jag lyckades då lära in 3 julsånger.
Och sen
och så överraskade jag släkten och spelade liksom.
Hur tog det emot?
Stilla. Ja, de blev ju tårögda och så där. Och för att det kanske också lät lite så där ibland.
Lite rörande.
Ja, lite rörande, det ska
bli.
Men så kände jag då blev jag taggad, va? Att nu ska jag ha så här. Och sen så fick jag lite storhetsvansinne och så i tomtedräkt som jag alltid har på julafton så gick jag ut och sen så fick jag se en familj som firade när jag gick ett varv där. Som höll på och tänkte jag ska överraska dem och bara dyka upp i tomtedräkt i trädgården där i villaträdgården och spela Stilla natt liksom. Så börjar så här du, och då vet du, kom hela deras liksom, de reste ju på sig, gick fram till fönstret, det var som en Disney-film, va? Och sen när de öppnade dörren och bara tittar så här, då kom den här nervositeten du. Och sen var typ deras jul förstörd så här. Och då ångrar jag faktiskt, om jag bara hade börjat när jag var 3 år, va? Var inte då Mozart börja, eller han börjar kanske när han var 2.
Ja, det var så du fick se som
det. Ja, men jag kom på en gyllene medelväg. Jag tycker att Rasmus, om han inte har gjort det här innan, fråga pappa, varför vill du så gärna att jag ska spela fiol? För det samtalet kan bli väldigt intressant.
Är det pappans
dröm,
tror du? Som
jag vågar faktiskt inte gå hela vägen så långt. Men jag tror att resultatet av det samtalet kommer bli lösningen på det här problemet. Därför att antingen kommer pappan ha en förklaring som Rasmus tycker är så värd att han fortsätter. Eller så inser man att nej, men det här var kanske ingenting. Så att fråga, varför vill du att jag spelar fiol? Och börja där.
Eller öva alltid när pappa hör. Alltså gå in och öva
det.
På morgonen. 5 på morgonen.
5 på morgonen.
Ja, så bara, kanske pappa, han ber det var du som ville.
Okej, vi får höra. Och för sig, vi kan få höra till och med om Rasmus lyssnar på det här. Inte.
Han kan väl skicka in
ett exempel.
En MP3.
Ja, men fortsätt spela, men det behöver inte vara för pappas skull, menar jag.
Tack, spela för Josefins skull.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Felicia. Jag har ett vikariat som undersköterska på ett äldreboende och jag trivs inte alls. De jag arbetar med är väldigt elaka. De föreslår för att jag borde söka jobb någon annanstans. Jag blir total ignorerad när jag försöker prata med mina kollegor och de är väldigt kritiska till allt jag gör och kontrollerar hela tiden att jag inte gör fel. Trots att jag har jobbat inom vården i många, många år. Jag trycks ner mer och mer för varje dag som går. Nu har jag jobbat där sedan augusti och jag vet inte om jag orkar mer. Jag håller på att plugga på distans medan jag jobbar och det jobbiga är att jag verkligen behöver pengarna som jobbet ger. Och det är inte så enkelt att hitta något annat jobb. Borde jag sluta på jobbet och leva på CSN-lån eller borde jag bita ihop? PS, om jag ska säga upp mig, ge mig tips på vad jag ska säga till mina kollegor i så fall. Undrar Felicia, vad säger Jossan?
Oj, ja...
Trycks ner på jobbet.
Ja, det låter ju inte alls bra. Usch, gud vad deppigt. Jag tycker hon ska skrika åt sina kollegor.
Inte alla som är så starka.
Nej, jag vet. Men det är det jag tycker att hon ska göra. Håll käften bara, ska hon skrika. Rakt ut.
Okej.
Men jag tänker så här. om hon kan, om hon pallar och ignorerar dem. Jag tänker så här, äldreboende, det måste ändå vara mysigt med så här gamla pensionärer. Hon kanske kan ha någon, hon kanske har en skön relation med dem, menar jag.
Hon kan hitta bonding där.
Hitta bonding där.
En enad front, hon och åldringarna.
Ja, liksom, och bara så här, bara låta dem rinna av henne som en, som en gås, så att säga, de här tråkiga kollegorna. Men det är klart, det finns ju...
Kan man face-off där i korridoren med liksom rullatorer och undersköterskorna på andra sidan.
Ta med sig dem på liksom
jag tycker det låter så konstigt att, att de gör så där på en arbetsplats. Jag blir lite så här chockad. Alltså jag tycker att det är så...
Det här är ju vuxenmobbing.
Ja, det är jättedeppigt och ångestladdat. Så jag tycker det är svårt. För jag tycker det inte att hon ska... behöva göra en förändring. Det är ju de andra som behöver.
Ska hon byta ihop själv? Vad säger du?
Nej, men alltså, och det här är ju svår fråga. Det här är ett dilemma ju. Mm. Det heter programmet.
Välkommen.
Nej, men alltså, för att i grunden så ska man ju inte vara på ett jobb om man inte trivs.
Nej.
Så måste man nästan tänka, då måste man gå därifrån. Men det är inte så lätt att göra det. Men då tänker jag med en kompromiss här, om man skulle kanske kunna gå ner på halvtid.
Mm.
För jag tror ju mycket på det här, man saknar inte kossan från båset är tomt. Hon måste visa de här arbetskamraterna att hon behövs. För jag lovar att hon gör det. Och jag lovar att alla de här tanterna och gubbarna med löständer, men så de har det. Sorry, att de hade det. Ja.
Mycket. Ibland emaljögon också, som de kastar ut. Ja, men det har jag hört. Min kompis jobbar.
Som han lade kul och bara rätt.
Nej, men när han blev förbannad så bara tog han ögat och kastade över rummet. Och så fick hon krypa runt och leta under soffan.
Det gäller att ta rätt också när man gör det, när man är arg.
Källan tittar på det under hans ögon ska ramla ner och drinka.
Nej, men då tänker jag att de här, jag tror att hon har ett hjärta där hos, lite grann som du säger, truppen med pensionärer. Men att hon kanske då måste liksom så här, nej, det är lite jobbigt här, jag går ner på halvtid så att det är lite tomt, så att de kommer sakna henne på torsdagar och fredagar till exempel. Och då kommer det liksom bli bättre.
Du tror att de kommer sakna henne?
Ja, det tror jag då.
Nu när de hoppar på henne så tror
jag. Ja, men jag tror det, för då inser de att hon gör ett väldigt bra jobb. Jag tror inte de ser det för hon är borta. Ibland måste man försvinna.
Men ska hon förlida för att hon blir mobbad och går ner på halvtid och förlorar massa pengar också? Det känns ju lite att hon ska ta smällen fast hon är offer.
Ja, men jag tänker med, jo, jag vet, men jag tänker med att hon kanske aldrig kommer att kunna trivas där. Förstår du? Ibland är det så illa att det finns så hemska arbetsplatser att man kan aldrig reda upp det där.
Ja, just det.
Och då kan man bara fly.
Hon pluggar också lite grann på distans. Ska hon ägna sig mer åt det? Vad säger du, henne?
Ja, kanske det.
Alltså, jag är lite förvånad. Jag trodde, men nu ska jag uttala mig om någonting som jag inte vet någonting om överhuvudtaget. Jag trodde nämligen i min naivitet hade jag fått för mig att det rådde arbetsbrist inom vården.
Mm.
Men hon skriver här att det är väldigt svårt att få ett nytt jobb. Och jag undrar om det är så att hon tror att det är det, eller om hon verkligen har undersökt den möjligheten. Jag vet nu hur hon bor och så vidare. För att vad jag har förstått så ska det inte vara jätte knepigt just nu i alla fall. Men jag tycker, så här är det, att hon väljer själv hur mycket makt de här människorna ska ha över henne. Och jag är rädd för att gå ner på halvtid inte en lösning, för det innebär att hon kommer bara få ett utrymme att prata skit om henne bakom hennes rygg. Hon måste därifrån. Och ett råd till vad hon ska säga till dem. Hon ska inte säga någonting till dem. För igen, varje sekund hon tänker på de här människorna så har hon gett dem makt över henne. Och jag förstår om hon känner att hon vill gå därifrån lite med fanan i topp, att de ska inte få vinna. Men det bara släpp dem. Låt idioterna vara. Med sig själva liksom och gegga där. Och det blir ett ekonomiskt problem, men se över, kan du göra en kalkyl med CSN, kan du kanske ta ett lån, finns det ett vik någon annanstans du kan hitta, finns det någon i din nära krets som kan vara ett ekonomiskt stöd under några månader medan du söker jobb, vad som helst. Det går oftast att hitta lösningar som ibland kräver liksom lite ödmjukhet, att man, det kanske inte känns jättekul att låna pengar av polare, men jag lovar att det är oändligt mycket bättre än att gå och må så dåligt som hon gör.
Kan ju vara någon rik gubbe där som har ganska kort tid
ja,
kvar också.
Och gifte man honom i så fall.
Henrik fick säga så att det där var förbannat med det finaste jag hört sen konfirmerades.
Jag
får låta det bli sista ord. Ett brev ifrån Maja. Hejsan dilemmapanelen. Jag har en killkompis som har vänstrat med en tjejkompis till mig i flera månader. Otroheten är avslutad, men tjejen blev gravid. Hon gjorde abort och gick vidare. Det jobbiga är att killen i fråga ska gifta sig om några veckor med sin flickvän sen några år tillbaka. Borde jag berätta för hans flickvän att hennes kille nyligen gjort en annan tjej gravid, eller ska hon få vara ovetandes om detta för resten av sitt liv? Jag känner att jag sviker min tjejkompis om jag avslöjar deras hemlighet, men jag tycker att det är ganska stor grej att hålla hemlig. Så jag undrar, borde jag avslöja otroheten eller för evigt tiga? Undrar Maja. Vad säger Henrik Fexeus?
Hon ska inte säga någonting. Det här har hon faktiskt inte med att göra. Eftersom det är en otrohet som är avslutad. Båda två valde att avsluta den. Och den till och med, det kunde ju bli något mer, men den är till och med så avslutad så att en tjejkompis valde den bort för att kunna gå vidare med sitt liv och göra andra saker. Så det här är over and done with. Och hon har ingen kommer bli glad. Och hon kommer inte komma in något bra ljus av att förstöra det här bröllopet genom att komma dragandes med det här. Faktum är att det kan ju vara så att bruden i frågan redan känner till det. Och de har också valt att gå vidare. Så att det här har du inte med att göra, Maja.
Maja, du ska inte lägga näsan i blöta. Vad säger du, Jossa?
Ja, nej, jag kan bara hålla med. Fexan. Alltså, det är ju så att den här bruden bara geggar runt om hon ska hålla på och ta upp det. Det är inte schysst mot någon.
Det är jobbigt att ha en hemlighet, är
jo,
det inte
det? Jo, men hon måste bara liksom fokusera på annat. Jag tycker, varför ska hon göra det till sin, till sitt...
Det är inte
varför ska hon
grej.
Göra det till sitt dilemma? Det blir konstigt.
Vad har hon att vinna på det, kan man tänka?
Nej, hon har inget att vinna på det.
Kjell, vad säger du?
Nej, alltså, grunden tycker jag om, alltså, jag tänker lite grann som räddningstjänsten här, att om det är pågående brand, då måste man göra någonting. Men här är det ju lite grann att det är avslutat då, som, precis som Henrik säger, och då kan det
huset
få passera.
Ja,
det har brunnit ner liksom. Och det är ingen idé att tända eld igen, va? För det kommer inte bli bra. Så där är gränsen. Men annars är jag ganska sådär, nästan för att skvallra. Jag tycker inte om
vad vinner man på skvallra då?
Nej, jag vet inte, det är nog det är någon slags, jag har försökt att liksom bearbeta det här för att det inte bli den här människan som går som någon slags moralist och liksom klagar på folks att de är otrogna till höger och vänster. Men jag tycker att det är lite hemskt.
Men sen är det finns en aspekt till som är jättekonstig. Det är hennes kompis som har varit otrogen med en annan kompis till henne. Men hon är ju inte kompis med killens blivande fru. Och ändå så är det henne hon funderar på att vända sig till och berätta.
You lost me at hello.
Ja, jag kan tänka. Men jag lyssnade väldigt noga när du läste upp brevet i alla fall. Och det, ja, nej, så att det känns jättekonstigt.
Vill hon ha den här killen själv? Eller?
Ja, men det, är
det kanske är, ja, det kanske luktar kan någonting sånt.
Ja, det är någonting.
Kan ni hålla med om Kjells grej där med att det känns liksom lite kul att skvallra, eller hur tycker du det? Det är viktigt att hålla någon slags moralens flagga i topp, att man bör vara en whistleblower. Så att säga, ibland,
ja, men, ja, det är nog med att jag tycker så här, om man gifter sig då säger man ju ja, eller nej då. Många säger ju ja oftast där vid altaret. Och då har man ju liksom ingått någon slags liksom avtal, och då kan man ju i så fall riva det avtalet om man vill gå och hålla på och snuska sig i buskarna. Och det är det jag tycker, att liksom, det är inget fel att snuska sig i buskarna, men om man har ett avtal...
Det betyder det att vara otrogen.
Men frågan om det är tredje partens... Ja, men,
det är det kanske inte egentligen. Fast jag tycker väl, men lite såna här små poliser.
Mår mänskligheten bra?
Jag mår mänskligheten bra.
Men vadå, skvaller är väl helt underbart?
Nej, men det hade varit en sak om...
Sista ordet förklart.
Det hade varit en sak om relationen fortsatt och de till och med kanske hade det här barnet. Det hade väl varit bra att upplysa om. Men i det här fallet finns det ingenting kvar att upplysa om. Så,
tack så mycket. Och ett brev ifrån Isabel. Hejsan dilemmapanelen. Jag upptäckte nyligen att min pojkvän har börjat prata väldigt mycket med sitt ex. Han har även skickat pengar till henne. Jag upptäckte detta när jag råkade komma in på hans Facebook av misstag. Jag vet inte vad jag borde göra. Är det något att bry sig om det här? Ska jag konfrontera min pojkvän med det, eller borde jag försöka gräva vidare? Undrar Isabel. Vad säger Jossan?
Ja, här måste det grävas. Här ska det grävas. Ja då. Det där är ju suspicious. Helt klart. Pengar. Va?
Var det Swish också?
Ja, precis.
Skicka pengar till sitt ex.
Ja, men så märkligt.
Som hon kunde fått.
Ja, som hon kunde fått. Nej, men alltså det här kan ju vara något. Det kan ju komma någon jätteenkel förklaring. Men det är klart att hon måste gräva lite och forska lite.
Hur mycket ska hon gräva med?
Nej, men jag tycker hon ska
face-rapa honom. Eller Facebook-rapa.
Face-rape!
Heter det face-rape eller face-rape?
Nej, face-rape säger man väl. Ja, jag tror man kan säga det.
Det lät väldigt
men det
brutalt.
Blir, ja, det blev väldigt så. Jag fick bilder framför mig. Men, ja. Nej, men jag tycker hon ska gräva lite till så hon har lite mer kött på benen innan hon face-rapar, så att säga.
Hur mycket ska hon gräva Kjell Eriksson?
Eller ja, det här tycker jag, här måste hon vara på sin vakt, tycker jag, absolut. För annars, det är det här avtalet igen, va? Har de ett avtal så ska de hålla det, annars får de riva avtalet.
Okay. Men vadå, hon kan väl få gräva lite i de ja, i olika...
Hon ska vara på sin vakt, du menar, alltså, menar du också att hon ska gräva? Är det att vara på sin vakt?
Ja, eller? Det måste hon, måste, eller ja, men inte gräva kanske jättedjupt, men hon kan hålla lite koll, va? Mm. Lite, speja lite grann.
Jag vill veta lite grann, vad är gräva och vad är hålla koll?
Men gräva tror jag mer att Josefin är mer inne och gräva. Det är nog att du nästan förföljer folk, va? Att
nej,
du
går men vadå, leka lite spion, det kan man ju få göra i ett sånt här läge.
Och, sitta och vänta i bilar utanför portar och sånt.
Börja med måste hon ju kolla hans telefon titt som tätt. Hon måste gå in på olika konton och checka av vad han håller på med. Och sådär. Jo, men det måste hon faktiskt. Jag hade gjort det direkt. Alltså,
var
det
du singel, sa du?
Ja.
Livrädd här
nu. Just nu.
Vad säger du, Henrik Fixell?
Ja, men alltså Josefin och Kjell har ju nästan obehagligt fel. De är som ute och cyklar här, så det liknar ingenting. Okay. Grejen är att vår kära brevskrevska, hon brevskrevska. Nej, men hon har ju förmodligen Isabella, hon har ju den information hon behöver. Jag menar, jag tycker det är ett såklart fall. Orsaken till att de har haft kontakt med varandra igen var ju förmodligen för att hon behövde låna pengar och inte hade någon annan vända sig till.
Nej.
Och det har ju hon säkert sett också innan hon skrev brevet här till oss i den här Facebook-konversationen. Så jag förstår inte riktigt faktiskt ens varför vi får den här frågan. Jag skickade pengar till mitt ex helt nyligen, kan jag säga.
Det var, varför då?
Och hur mycket pengar undrar man?
2000 kronor.
För att hon behövde låna det.
Ja, men har man en bra relation till sitt ex, varför är exet ett hot för henne? Hon är osäker i relationen.
Hon borde ju sett direkt de här Facebook-meddelandena. Är det här någonting jag behöver liksom titta närmare på eller är det inte?
Fast är man svartis behöver man inte speciellt mycket för att bli ännu mer svartis.
Men då ligger ju problemet hos henne, tycker jag. Mm.
Mm. Jag tycker man i alla fall ska kolla upp fakta bara innan man börjar skrika och gapa.
Ja, men alltså, hur mycket liksom brott begår man själv genom att, alltså man anklagar någon för att göra någonting och sen så gör man ett ännu större brott genom att intrång i hans Facebook, kolla konton, så du, mobil, allting, du bara radar ju upp sånt som faktiskt är olagligt.
De är ju tillsammans. Okay. Hon ska ju inte sno pengar av honom. Nej. Alltså är det inget sånt.
Men det finns en split här mellan er alltså. Du tycker att det där är ingenting att oroa sig över. Ni tycker det är något fishy här.
Jag tycker bara lite grann att hålla koll. Det är väl inte så farligt att hålla koll bara.
Ja, vi har en 1, 2, 3 här. Alltså det är absolut ingen fara. Så jag fick säga oss, håll lite koll. Gräv, säger jag.
Ja.
Okej.
Det är bara välja.
Tack så mycket. Lördagen kan inte bli bättre. Vi håller på fram till klockan 11 med ert favoritprogram, ert passerkort till himmelriket. Vi har en panel bestående av Henrik Fexeus som är författare och tankeläsare. Vi har Josefin Crafoord, mediaikon, mediapersonlighet och podcaststjärna. Och även med i Sveriges värsta kändisbilförare. Vad tycker du om den prestationen, Jossan?
Det är
ändå
kanske det största jag gjort i mitt liv faktiskt.
Du har karriärpika där bakom ratten.
Ja, men så är det.
Mm. Kjell Eriksson sitter bredvid Jossan. Kjell som är en... Hur skulle du presentera dig själv, Kjell?
Jag har alltid problem med det, men jag brukar ju oftast bara säga att jag är Kjell.
Mm, du är Kjell.
Och det innehåller massa grejer. Mm. Och så kan det vara lite var som helst.
Kjell har många lager.
Mm, många lager. Mycket multimedia. Mm. Om CD-rommen hade funnits kvar hade jag jobbat med CD-rom. Nej, men den innehåller ju allt, va? Den innehåller ljud och bild och den rör sig och det är modernt och det är digitalt och så. Ja, där någonstans. Mm. Multimedia.
Du är en CD-rom.
Ska man uppleva Kjell Erik som en 3D-glasögon?
Ja, det är målet.
Det är målet.
Och såna här nya såna här, du vet, VR-glasögon egentligen. 3D är ute, nu är det VR som gäller. Virtual reality, ja.
Sa vi att Kjell Eriksson är med idag? Ni i panelen, ni kommer att göra ert yttersta för att lösa problem fram till klockan 11. Det sa jag också. Och till er lyssnare så ska jag berätta att ni ska skicka in era problem till dilemma@mixmegapol.se. dilemma@mixmegapol.se. Och Olof har skrivit till oss. Han är ett lyckligt förhållande men har börjat få känslor för en vän. Och det där är en klassiker som vi ska beta av en stund. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Olof. Jag har en flickvän som jag älskar mer än något annat i hela världen. Men jag har börjat få homosexuella tankar. och börjar komma närmare en av mina kompisar som är homosexuell. Jag känner mig väldigt förvirrad just nu. Jag älskar min flickvän men börjar gilla min killkompis mer också. Vad ska jag göra? Undrar Olof. Jossan, den du.
Ja, den du. Hjälp.
Kliver ur garderoben mitt i ett förhållande eller på väg i alla fall. Eller är han bara nyfiken?
Jag har ju varit med om det här lite fast på ett helt... Alltså, inte jag har varit med om det, men alltså, jag har en homosexuell kompis som plötsligt fick för sig att han var lite straight.
Okej. Okay.
Lite?
Det där hör man inte så mycket om.
Nej, men det var... Och så. Och det var ju han tvungen att utforska såklart. Det, skillnaden var att han hade ju ingen partner. Så det gick ju bra. Så att, det är inte alls samma sak. Nej. Det här... det är så jobbigt. Det här är så jobbigt. Det är
var
så jobbigt.
Han homosexuell?
Ja. Han var ju det.
Han bestämde sig för att testa straight-livet.
Han testade väl något vis lite grann så. Okay. Ja.
Och hur tyckte han om det?
Han tyckte om bröst. Alltså tuttar tyckte han om.
Men det andra tyckte han var äckligt.
Lite så faktiskt. Men alltså han blev... det här, nu pratar vi om känslor. Så nu blev det så... Alltså det här är ju faktiskt... Det här handlar ju om känslor och man måste följa sina känslor tycker jag. Och om de här känslorna börjar spira hos våran brevskrivare så tycker inte jag att han ska dämpa dem. Han ska fortsätta utforska, men han ska ta små steg och liksom verkligen känna efter, tänka efter och inte låta sig påverkas av någon yttre...
Vad ska han ta hänsyn till? Alltså ska han ta hänsyn till sin flickvän på något sätt?
Ja, han måste ju ta hänsyn till henne.
Henrik Fixers, vad säger du?
Jag tycker inte att det är så relevant i det här dilemmat att det är en kille som han börjar falla för. För att om vi bara ser till hans situation, att vara ett bra förhållande och sen har man en kompis, det kanske är en ny bekant eller en gammal bekant som man plötsligt börjar tycka att men den här människan är ju väldigt härlig liksom. Och så har man en liten sån här hemlig egen förälskelse liksom. Det är ju ganska vanligt och jag tror att det händer oss alla, men vi vet ju att...
Så vad ska han göra?
Håller man sig i skinnet så brukar det dämpa sig, men jag tycker att det är fantastiskt att han är så öppen inför sig själv, att han inte har någonting emot att bejaka att det här också kan hända inför en manlig bekant.
Men är det inte relevant menar du?
Men när du sa det här med att det blir hotty-hotty mot en vän, då var jag fast i det dilemmat. Här tycker jag det plötsligt uppstod egentligen två dilemma. Här har vi någon som kanske har hållit på med hotty-hotty med en tjej och så vill han hotty-hotty med en kille. Mm. Och då är det kanske ett dilemma i sig.
Det är en inre kamp hos honom egentligen, snarare än yttre.
Jag tänker på vänskapen. Där är jag nog ganska på det klara. Att bli kär i en vän är aldrig något bra. För då förloras oftast vänskapen. Sen kan ju såklart kärlek kan ju uppstå i vänskap. Men om man har en riktigt bra vän så blir det aldrig bra om man går och plötsligt, om det hugger till, va? Hotty-hotty, man får det här.
Men man vet ju inte om de här var...
Nu låter du någon som aldrig haft sex. Som bara sätter på film.
Ja, det är ju jag också.
Men det är ju Kjell som sitter där. Det är liksom inga konstigheter.
Oj. Och så blir jag Ahlstedt som dubbar på filmen. Vad säger du, Henrik Fixeus?
Jag tycker att han ska låta det här bero. Om det inte är så att de här känslorna efter 4-5 månader fortfarande finns kvar, blir starkare och starkare, då måste han ju fundera på om man vill vara kvar i sin relation eller inte.
Men du säger att det inte är relevant att det är en homosexuell känsla han får, det höll inte du med?
Jag tycker det är relevant.
Jag tycker inte att han uttrycker sitt dilemma på det sättet, att det skulle vara ett problem för
honom.
Men
du fastnar väl också med vänskapsgrejen?
Absolut.
Fast vadå, man vet ju inte hur länge de var vänner innan. Det kanske började som en vänskap bara för några månader sedan och har ganska snabbt utvecklats till någonting mer.
Ja, så kan det vara.
Och jag tycker ju någonstans att man ska följa sitt hjärta och sina känslor, så jag tycker inte han ska trycka undan det han känner. Det jag funderar på är om den här vännen håller på och liksom drar i honom och påverkar honom på något sätt.
Kan man inte tänka sig så här att han har börjat upptäcka vad han egentligen går igång på, vad han egentligen älskar?
Han igång på både och kanske.
Men det kan också vara så att det är hans flickvän som egentligen är hans vän, fast det sexuella går någon gång på killen.
Så kan det bli.
Han upptäcker det.
Och då måste de byta då.
Då måste de byta.
Och säga, hej, ta in båda i rummet och säga, vi måste byta roller här.
En trevlig middag.
Ja, en trevlig middag.
Ja, precis.
Men jag förstår, alltså, om jag förstår er rätt nu, så tycker ni att han bör utforska det här eftersom det är en ny sida hos honom. Men det hade ni aldrig sagt, tror jag, om det hade varit en annan tjej bara. Varför omvänds allt bara för att det är en ny del?
Det är en inre kamp om hans sexuella läggning.
Han kanske ska prova på lite. passa på.
Men, det är bara det, hon är brunett, jag är blondin. Ja, men prova på lite de bland brunett.
Vadå? Jag tycker jag hade visst promote eller vad heter det? Förespråkat att att de, om det hade varit en tjej också såklart, om det finns känslor.
Så bara att hoppa i säng med henne.
Nej, men hoppa i säng.
Nej,
men
inte liksom, han får två otrogen.
Jag sa ju, små steg sa jag.
Vad ska han göra? Ska han prata med sin tjej om det här? Är det det han ska göra?
Nej.
Nej, vad säger
du? Nej, han måste, jag tycker inte han ska vara otrogen. Nej. För det blir han ju då om han går på honom då. Men han måste ju då, för att utforska sin sexualitet, så måste han kanske ta lite på ytan. Nej, men ja, alltså lite grann. Han
pratar
måste ju,
vi om sex här?
Nej, men han måste ju
ta på ytan.
Ja, nej, men han måste ju, förstår du,
han måste
ju få ett svar, ett inre svar, och då måste han kanske ta den här killen i handen när de tittar på film eller någonting, och så, och så kittla lite med lillfingret och känna så här, vad händer
i min kropp?
Ja, vad händer i min kropp?
Ja, just det. Och men ingen penetration.
Nej, får inte vara otrogen.
Inte under filmen.
Nej. Och om det blir då hotty och han känner oj, då kanske han måste face off och gå till tjejen och säga det här, att nu kittlar det lillfingret när jag träffar Bosse. Ja, men det måste jag säga.
Tack så mycket. Och här kommer ett brev ifrån Erik. Hej Dilemma-panelen, jag har blivit bra vänner med två personer från min högskola. Vi har umgåtts en del och de frågade om de fick låna min bil en gång. Efter det har de frågat gång på gång om de får låna bilen. Jag är inte jättenoga med bensinpengar, men eftersom de lånat bilen flera gånger så tänkte jag höra om de ville swisha en peng. Senast så åkte vi till Ikea och skulle köpa nya saker till vår lägenhet. Det är 14 mil tur och retur där vi bor. När jag sent på kvällen skrev ett sms och tackade för idag och föreslog att de kunde swisha över 50 spänn per person, så blev det kaos. De tyckte det var alldeles för mycket och började med uträkningar och kom fram till att 33 kronor borde vara mer rimligt. Jag vet att det egentligen kostar mer än 150 att köra min bil tur och retur, men jag orkar inte tjafsa. Vad ska man säga till ovanligt Sundberg som åker med mig till Ikea? Borde jag stå på mig och kräva mer pengar eftersom de inte har några problem att låna min bil när det behövs, men inte vill hjälpa till att betala bensinen? Ove och Anette Sundberg är väl då Solsidan, jag förstår. Ja, precis, så att det är inga namn som finns på riktigt.
Nej, jag blev karaktär. Lite ställd där faktiskt.
Då lovar vi till det. Vad säger ni?
Jag är trött på de här swishnissarna, så jag är lite emot den här som har skrivit in här. För att de här som kommer med swish hela tiden, man blir galen, vad man än gör, man bara liksom dricker kaffe så kommer jag, så ska du swisha sen.
Bara för att det går lätt.
Ja, bara för att det går, för att du swishar väl sen, och sen man går in på, man bjuder på någon kalas bara, så går man och säger hej och tar en jordnöt i skålen liksom, och sen kommer du får swisha sen.
Vad umgås du med för människor?
Hela tiden, och det bara blir mer och mer. Man kan liksom inte ens liksom, man frågar någon kompis, man är på samma ställe som ikväll, kanske man frågar Josefin, men ska du samma håll över Västerbron, kan jag åka med dig? Och du säger, ja visst, och så sitter man och så hoppar man av sen, ja swisha sen.
Jag visste inte vad swisha var bara några dagar sedan.
Nej, aktare, skaffa aldrig
det. Jag trodde att det var, ska jag dra? Ska jag swisha?
Det känns ju...
Ja, det är det man ska göra. När någon säger swish, dra då direkt.
Vad säger du, Josa?
Nej, men apropå swish tänker jag mer att det är som en... Det blir, man kan säga, kan du köpa ett glas vin till mig? Jag swishar dig sen. Och sen gör man aldrig det. Det har jag upplevt.
Ja, det är swishnissarna.
Och det vill man inte påminna, för då verkar man ju snål.
Precis, så att det blir som en så här... Det är ett ganska smart sätt att snylta till sig små saker på, om man säger så. Men när det kommer till det här tycker jag att... För det första är det väl kutym lite att om man lånar någons bil, så tycker jag att man fyller tanken när man... så att säga lämna tillbaka den, eller om man då åker med, så står man för bensinen helt och hållet, tycker jag. Jag tycker det är inte, alltså, sen, om inte det sker, okej, men de här, alltså, jag tycker det låter så sniket och konstigt.
Erik här är ju rädd för att framstå som snål, och faktum är att de här personerna verkar utnyttja honom lite grann. Han är ju rädd för att framstå som snål.
Men jag tycker han ska...
Vad säger du, Henrik Fixius?
Han har ett ypperligt tillfälle här. I och med att det blivit det här kaoset nu, så kan han ju, om han vill, använda det till att säga att, men vet du vad, vi gör så här, vi kommer liksom, det här blir ju bara konstigt, så det är ju enklare bara, ni skiter i att låna bilen liksom istället, så slipper det bli så här märkligt och dålig stämning. För att det tycker jag är en lösning som han kan presentera på det här problemet som har varit nu. Men vet du vad, vi gör så här, vi släpper den där pengen och ser vi bara så att ni lånar inte bilen, så blir det inte så här jobbigt mellan oss igen. Men egentligen är det som Josefin säger, att lånar man en bil så tankar man den. Och det kan han också säga, det vill säga nästa gång någon lånar bilen, om han väljer att gå på den linjen istället, så kan han säga, bra, och vet ni vad, ni kan väl fylla på tanken också när ni kommer tillbaka.
Man kan låna ut den med ingen bensin.
Men sådana här pular,
det hade jag också en idé om att han kanske ska säga, men vet ni vad, ni får låna bilen.
Och, men den är otankad.
Men den har
ingen batteri heller.
Inte en droppe.
Nej, men ni inga däck. Den har ingenting. Det är bara låna den bara.
Men då framstår han ju som småaktig.
Nej, men det behöver man inte göra. Nej, för man kan bara säga, gud, du får låna bilen. Den står på Östgötagatan 36, men den har typ ingen bensin överhuvudtaget.
Så lycka
men
till, lycka till. Och Josefin Kraschor ska köra den dessutom. Oj, oj, oj.
Men om de säger att det är okej vid tankarna, då måste han, och det finns soppa i den, så måste han ju tömma den på natten då, så att säga, innan.
Ja.
Vilket företag.
Du måste han ju då.
Nej, han, men vilka kanske skitpolar det här är. Han har dessutom lånat ut bilen som en fin gest.
Precis, alltså,
Jag tycker det är enklare att säga, men vet du vad, vi lånar inte bilen mer.
Lånar inte ut bilen?
Nej.
Vad säger du?
Nej, jag håller med Henrik.
Skaffa nya kompisar. Finns på Blocket.
Tack så mycket.
Skaffa nya.
Ett brev ifrån Gunnar håller jag i min hand. Han skriver så här: hej, jag är en man på 50 år som lever i en relation med en kvinna som nyligen har kommit in i klimakteriet. Detta har pågått i ett år och hon mår skit emellanåt helt enkelt. Det tråkiga är att det har gått ut väldigt mycket över mig. Hon behandlar mig illa eftersom klimakterieprocessen påverkar henne så mycket. Sex, kärlek och ömhet är som bortblåst. Vi sover i olika rum för tillfället. Vi har haft en bra relation annars i 10 år, men just nu så står jag inte ut. Jag har börjat leta mig omkring efter annat boende, men det jobbiga är att hon kommer att bli förkrossad om jag lämnar henne. Jag har ändå älskat den här kvinnan i 10 år. Som jag har förstått så kan det här pågå någon gång också, och jag orkar inte leva med henne som det är just nu. Jag har dessutom fått upp ögonen för en annan kvinna, men jag har inte varit otrogen. Men just nu är jag sugen på att avsluta mitt 10-åriga förhållande. Borde jag lämna min sambo eftersom jag inte älskar henne just nu? Skriver Gunnar. Ja, nu är pannorna i djupa väck. Utom Henrik Fexie som ser allvarlig ut.
Jag blir lite ledsen när jag hör det här. Därför att det är så lätt att första instinkten är väl att tänka bara, nej, men här är ut, har ni hållit ihop i 10 lyckliga år? Vad är väl 2 år av misär? Men faktum är att 2 år av misär är ju 2 vedervärdiga år. Så att jag förstår Gunnar här.
Hade du dragit?
Alltså, det är möjligt att jag hade gjort det efter ett tag, men det jag tycker att Gunnar behöver göra är att han behöver vara, därför att hon är ju, även om hon är personlighetsförändrad, så har hon ju inte blivit liksom förryckt. Hon är ju fortfarande en hyfsat rationell människa, och han behöver nog förklara för henne hur allvarligt det här är. Att jag förstår att du är rolig, men om du inte lägger band på det lite grann liksom, i dina värsta episoder här, så kommer inte jag orka.
Men kan man det när man är i klimakteriet?
Jag har ingen aning. Det kan man väl
aldrig.
Jag är lite fascinerad över det här med klimakteriet. För att för det första är det något som vi inte pratar så mycket om. Och för det andra så har jag lite olika väninnor som är ganska, eller ja, äldre än mig helt enkelt. Och som alla verkar uppleva det helt olika. Mm. Jag vet en vän som tyckte att det var härligt. Hon bara kände massa så här härliga känslor.
Det är varningssignalerna när de börjar härligt att prata om Toscana och lukta på Liljekonvalja och läsa Camus och sånt.
Hon levde upp på något sätt. Och sen har jag en annan polare som jag träffade förra helgen. Och hon liksom fick så här konstiga svettningar och var tvungen att springa iväg till någon fläkt och hålla på. Och hennes man var så här, gud, hon är så himla galen nu med det här. Men han skrattade ändå och tyckte att det var lite kul också. Så det verkar väldigt blandat. Jag tror att man måste liksom ta upp det här och prata om det. Jag tror att han måste få reda på hur hon känner, och han måste också säga hur han upplever det, att han tycker det är jobbigt. De måste kommunicera kring det här. Det känns ju jättetaskigt att lämna henne om hon är mitt i det här kaoset och säkert kanske då mår dåligt.
Vad säger du själv?
Jag vill ju varna här för att personlighetsförändringarna som han säger här, ofta så märker ju inte personer som är personlighetsförändrade att de har blivit förändrade. Vilket ju kan innebära att det kanske är han som har blivit personlighetsförändrad.
Okay.
Därför måste man alltid vara på sin vakt.
För och så kan... använda det som ursäkt med.
Visst, exakt. Det kan vara så. Han, han bör i det här fallet faktiskt se över sig själv och se, har jag förändrats kanske? För ofta så märker man inte om man har förändrats. Så det är steg ett tycker jag han ska göra. Kolla av det så att inte han är på fel spår här. Och sen tycker jag den här pausen. Den är, jag tycker paus är alltid bra. En paus.
Det? Ja, det är bra. Finns det något som heter paus? Nej. Är det inte bara on
och off? Nej, jag tycker det är faktiskt en grej som man borde använda mer. En paus.
En paus, ja, så man kan vara lite runt. Eller?
Så kanske det skulle vara skönt för henne också faktiskt. Mm. Om hon nu inte är så intresserad av ömhet och närhet och sådär. Då kanske det skulle vara skönt för henne att bara leva själv ett tag och...
Men ska man hålla ihop om man är olycklig? Han är olycklig det här och han känner att han inte älskar henne längre. Han har börjat titta på en annan kvinna och känner att hon ger mig lite mer liv just nu.
Det skrämmer mig att han söker sig till en annan kvinna.
Varför skrämmer det där? Han känner ju så, han kan inte hjälpa att han känner så.
Och hon lär väl också hamna i klimakteriet?
Ja, någon gång. Ja. Vad säger du?
Nej, men det är inte så att han söker sig till henne, det har han faktiskt inte sagt, men han har
omedvetet.
Han har hittat henne, men det är klart att han alla hela världen är förmodligen mycket härligare än vad hans fru är just nu. Mm. Det är inte så konstigt att han fastnar för någon av dem som kan vara den här språngbrädan ut om det behövs. Men det tror jag inte man behöver vara så rädd för i det här läget eftersom det inte har hänt någonting, det här är mer det han har.
Det är ingen som har sagt parterapi, gör jag.
Nej.
Kan det hjälpa mot klimakteriet?
Nej, det är så dyrt då. Nej.
Jag vet om det tror jag kan hjälpa faktiskt. Jo, det tror jag kan vara.
En paus.
Parterapi. Flytta isär, men håll ihop och gå i parterapi.
Som en
teaterföreställning
när alla kommer tillbaka efter akt 2. Wow, akt 2, då händer det grejer. Wow.
Ja, precis. Fick säga le förment. Vad har du?
Paus är samma sak som att göra slut. Ja. Det finns ingenting som heter det.
Ska han dra då?
Nej, han behöver förklara för henne hur olycklig han är i det här. Och se om de tillsammans kan anstränga sig för att härda ut de här åren det gäller.
Det
och går inte det, då får du ta slut.
Det får bli sista ordet till Gunnar. Tack så mycket. Hej Sandelema-panelen, jag heter Carolina. Jag har en kollega som är gravid i andra månaden. Hon är väldigt grinig just nu. Jag försöker anpassa mig så mycket som möjligt, men jag tycker att det börjar gå lite för långt. Jag brukar ha med mig kaffe i termos när vi är ute på jobb, och nu har hon sagt ifrån och säger att jag måste byta kaffesort för att hon blir äcklad av lukten av mitt kaffe. Jag börjar tröttna rejält nu. Vi jobbar som ett par ihop och åker runt på olika jobb. Jag har själv aldrig varit gravid ska jag säga, så jag vet inte direkt hur det här känns. Men det här är väl ändå överdrivet. Borde jag säga till chefen att jag inte kan jobba med min kollega längre eftersom hon är gravid och superkänslig just nu? Undrar Carolina, vad säger du? Just den som har varit gravid ett antal
gånger. Alltså man kan bli otroligt känslig mot vissa grejer när man är gravid. Som till exempel kaffe, jag har varit det. Jag kunde inte, alltså om jag kände minsta kaffedoft, jag vet inte, det är som att luktsinnet också utvecklas när man är gravid. För man känner dofter på 100 miles avstånd. Mm. Och jag fick sådana här riktiga äckelkänslor av just kaffedoft. Spelar ingen roll vilken kaffesmak det var. Och så blev jag jättesugen på så här gröna, äckliga, sura äpplen. Det käkar jag hela tiden. Och det är egentligen det äckligaste jag vet. Så det är jättekonstigt. Men jag tycker ju såklart att hon kan ju inte hålla på och kräva bara för att hon är gravid. Alltså, du får fixa något annat kaffe. Då får hon ta med sig sitt eget sorts kaffe.
Eller hon är pain in the ass nu för Carolina.
Ja, men det tycker jag där får man faktiskt säga ifrån. Okej, nu är du gravid och du är faktiskt lite jobbig. Jag tycker att de är kollegor och de är ute på jobb tillsammans och brukar dricka kaffe i vanliga fall tillsammans. De måste kunna kommunicera. Mm. Jag tycker definitivt att tjejen som skriver ändå ska säga ifrån. Säga skärp dig nu.
Fexeus, vad säger du, Henrik?
Ja, det låter ju inte som att den här gravida kvinnan har tagit upp kaffeproblematiken på ett trevligt sätt, för då hade vi inte fått det här brevet, utan det låter ju som att hon nu passar på att ställa krav på sin omgivning att alla ska dansa efter hennes pipa bara för att hon är gravid. Och sorry, men så funkar det inte, utan jag är helt inne på Josefins linje att förklara för henne att jag vet att du är gravid, jag förstår att det luktar äckligt för dig, men vi måste jobba ihop, jag dricker kaffe, liksom. Skärp dig faktiskt. Gå härifrån så länge då. Världen kommer inte kretsa kring henne bara för att hon är gravid.
Och man klarar av att höra det även fast man är i andra månaden.
Ja, men då får hon väl böla lite då. Det är väl inte hela världen.
Ja, men sånt här ska man ju kunna prata med varandra om.
Andra månaden är
nej, eller hur? Då vet man ju knappt om att man är gravid.
Exakt, då tror man bara att man har käkat mycket pepparkakor.
Fast det är väl där det börjar. Och sen så brukar det passera efter 50-70.
Jag tycker hon är väl inte kronisk gravid. Nej, men det går väl över det här, eller hur? Ja. Om inte en elefant, om jag vill säga, går omkring med någonting i 8 år.
Fast 7 månader känns ganska jobbigt för Carolina när hon gnäller så här jättemycket.
Jag är nog helt och hållet, jag tycker hon får faktiskt förändra livet lite grann under den här perioden själv och kanske dricka något annat kaffe eller ta te eller någonting. Och jag tycker du ska dansa lite mer efter. Det är lite service till de gravida tycker jag.
Ja,
va? Ja.
Kjell, jag vet att du har inga barn, men henne fick se ut som man då, som har varit med kvinnor som varit gravida. Hur tacklade du det när det blev såna här konstigheter?
Nej, men
graviditetskonstigheter.
Jag duckade.
Du duckade?
Ja, gjorde jag. Men jag är också ganska förskonad mot just de här sakerna. Att saker och ting luktade och smakade äckligt och konstiga cravings och så vidare. Det var, och jag,
men doftar är väldigt vanligt bland
gravida. Alltså, mitt ex, när vi då var gravida, eller jag var ju gravid då med hans kid så att säga. Alltså, då hade han ju någon parfym som jag bara fick spel. Du måste bara
redan sluta. Efter några veckor var grejer.
Ja, sluta använda den, ta bort den, ställ den längst in i skåpet eller släng eller vad så. Och han lydde ju såklart.
En sån sak är väldigt enkel att följa också.
Ja, precis. Och det tycker jag att där får ju mannen verkligen ställa upp. Och,
ja, det tycker jag också faktiskt. Ja, det måste mannen vara förstående. Men det här är ju en kollega som är en tjej som lite får du. Det där får du sköta hemma.
Folk dricker kaffe liksom. Ja. Man kan inte tvinga alla att sluta dricka kaffe bara för man är.
Okej, ska hon säga till chefen? Ska hon säga till chefen att du vill jobba med någon annan under tiden?
Nej, hon ska säga till henne.
Ska säga till henne. Vad säger du, Jessica?
Nej, jag tycker hon kan väl. Nej, jag tycker lite hänsyn till den gravida tycker jag.
Okej. Okay.
Ja, men jag tycker det.
Låt henne gnälla om kaffe.
Drick kaffe. Ja,
säg åt henne att sluta gnälla.
Tack så mycket. Hula hoop om i sista låten i Dilemma i Mix Megapol där vi har en fryntlig stämning för vi har löst era problem och gjort livet lättare för er kära lyssnare. Det är Henrik Fisse som har gjort det idag. Tack för att du kom hit, Henrik.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack för att du kom hit, Josefin Crafoord.
Tack så mycket, Anders S.
Och tack så jättemycket, Kjell, för att du kom hit.
Ja, visst, det är trevligt att jag är här. Ja. Härligt, ja.
Och ni är tillbaka imorgon igen.
Ja, det
är vi.
Är vi, ja.
Ja, det är ni faktiskt.
Får vi taxi?
Vi kommer att få taxi. Snåla.
Kan swisha dig sen, ja.
Du swishar pengar till mig sen. Det låter alldeles utmärkt. Har du missat något eller vill höra programmet igen så går du in på mixmegapol.se och så klickar du på Dilemma också. Kan du också mejla dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Imorgon är vi tillbaka igen med nya kniviga dilemman. Bland annat pratar vi om Miras dilemma. Håller hennes brev i min hand där. Hennes kille har skaffat en ny stil och slutat tvätta håret.
Oh.
Klockan 8 är tiden. Nu är det dags för Äntligen lördag med Tony Irving och Elin Lindberg. Hörs imorgon. Hej då!
Hej då!